Välkommen till Radio Maranata. Och här så läser vi Filipperbrevet varje tisdag, vers för vers, och talar lite om det som vi ser här. Och den här veckan så har vi kommit fram till Filipperbrevet kapitel 3 och vers 12, och vi ska idag läsa fram till vers 17. Och om du har missat något program eller vill höra dem igen så finns de på maranata.se eller i din podcast-app. Jag heter Paulus Eliasson och nu ska vi läsa Filipperbrevet. Vi börjar med att läsa texten som vi ska gå igenom idag, och det är då alltså som jag sa Filipperbrevet kapitel 3 vers 12 till 17. Där står det så här, citat: inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himmelen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna, och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi har nått fram till. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Slutcitat. Och Paulus börjar alltså den här texten då med att säga: inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet. För i versen innan så har han då talat om att han har ett hopp om att nå fram till uppståndelsen från den döda. Det talade om förra veckans program, när han talade om att han räknar allt som ett avskräde mot det att lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och så vidare. Och han sa att han varje dag lär känna Kristus. Och det här kan ju uppfattas när han säger så här, att jag har lärt känna Kristus, jag blir funnen i honom, och liksom att han har trängt in i den här hemligheten. Så kan man ju uppfatta det som att ja, men då är han väl nöjd, då är han väl färdig och behöver ingenting, han har blivit ett helgon, han är liksom där han ska vara. Men här så finns ett av den här kristna trons, som jag tycker, största mysterier och hemligheter. Man brukar ibland tala om begreppet redan men inte ännu. Och det uttrycks på väldigt många olika sätt. Framförallt i Nya Testamentet så beskrivs det på, ja, med olika ordalag och olika begrepp som man sätter upp mot varandra. Sånt här som att längta samtidigt som man är nöjd, att sträva samtidigt som man vilar och att glädja sig samtidigt som man också kan sörja. Och vi ska se på några verser från andra sammanhang som beskriver den här paradoxen och andra paradoxer också innan vi kommer tillbaka för att försöka analysera vad det här handlar om. Ett exempel är i Andra Korinthierbrevet som har flera av de här paradoxala uttalandena. Där talar Paulus bland annat en del om styrka och svaghet. Och han säger att han skulle önska att församlingen slutade förlita sig på sin styrka och istället förlitade sig på sin svaghet. Och så ger han sig själv som exempel och säger att han upplever att han har en satans ängel som slår honom i ansiktet för att han inte ska förhäva sig. Och det finns naturligtvis massor man kunde säga om den texten, vad det betyder i det sammanhanget. Men det slutar i alla fall med att Paulus ber till Gud om att få slippa den här satans ängel som slår honom i ansiktet. Men då svarar Gud så här: min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Och här är det inte så att kraft sätts upp som en kontrast till svaghet, utan det sägs att svagheten är en förutsättning för kraft. Och det låter som en paradox, men det öppnar en väldigt djup brunn av visdom. Och utifrån det som Gud har sagt till honom så säger Paulus så här: därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelse och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Så han sätter här upp glädje då över svaghet, misshandel, nöd, förföljelse och ångest. Och så säger han, när jag är svag så är jag stark. Och en annan sån här paradoxtext, om man kan kalla det för det, det möter vi också i andra Korinthierbrevet igen, där Paulus talar om lidande och tröst i kapitel 1, vers 3-5, så står det så här: välsignad är vår Herre Jesu Krist Gud och far, barmhärtighetens far och all trösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta de som är i nöd med den tröst som vi själva får av Gud. Liksom Kristi lidanden flödar över, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Slutcitat. Och här så kontrasterar ju han då lidande mot tröst. Och Paulus säger att det lidande som han och hans syskon går igenom, genom det lidandet så kommer de få del av trösten som finns i Gud, och utan lidandet så kommer de aldrig få uppleva den trösten. Och det är också en sån här paradox. Så det här är situationer där två ord på ett sätt sätts upp mot varandra, men trots det, så trots att de verkar som att det är motsatta ord, så kompletterar de verkligen varandra. Och samma sak är det egentligen med Jesus. Alltså om man ser på evangelierna, om man skulle ha möjlighet att fråga Jesus liksom, är Guds rike någonting som ska komma eller är det någonting som vi redan har? Så tror jag att Jesus hade sagt ja och ja. Alltså därför att så som Jesus beskriver Guds rike, så är det någonting som finns just nu mitt ibland oss, men det är också någonting som ska komma. Och samma sak med helbrägdagörelse. Vi tror att Gud kan hela människor här och nu, men vi tror att vi lever under förgängelse så länge som vi är här på jorden. Och den slutliga helbrägdagörelsen, den slutliga förhärligelsen som vi, det slutliga förhärligandet som vi ska uppleva, det får vi uppleva först när våra kroppar ska förvandlas, när vi möter Gud. Så det finns det här redan nu, men inte än. Och på samma sätt är det också med frälsningen och med helgelsen. Bibeln talar om att vi är frälsta, att vi blev frälsta vid ett ögonblick, att vi upplever en frälsningsprocess, vi arbetar med fruktan och bävan på vår frälsning, men också att vi ser fram emot våra själars frälsning. Så frälsningen är någonting som vi har och någonting som vi ska få. Och Bibeln säger också att vi är heliga, men också att vi dag för dag helgas och att vi ser fram emot att träda fram inför Gud heliga och fläckfria. Så alla de här sakerna, de kontrasteras mot varandra, de kompletterar varandra, och det är sånt som verkar som att, ja men menar du det här eller det här? Om man ska vara strikt, och man ska, men på det sättet så får man inte tag i djupet i de här texterna. Och om vi nu ska försöka vända tillbaka till den här texten som vi läser i Filipperbrevet, så har också det här, så finns det här fantastiska perspektivet när han säger så här: inte så att jag redan har gripit det eller redan nått målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv är gripen av Kristus. Och så repeterar han och säger: bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så långt Paulus är. Och hans inställning i den här texten, det är att han har haft en upplevelse, någonting har skett med honom som har satt livet på en ny kurs. Han har fått en upplevelse av att bli gripen av Kristus, och vi ska komma tillbaka på det, men han har blivit gripen av Kristus, och nu på grund av det så är kursen satt mot segerpriset, och det segerpriset är Guds kallelse till himmelen. Så här finns den här paradoxen, att han på ett sätt har fått uppleva uppståndelsekraften, att han redan har det, men samtidigt att han inte har gripit det. Han sträcker sig framåt, men han gör det i full förvissning om att han redan har fått någonting av Gud. Och den här framåtriktade längtan som vi ser här, den tror jag verkligen att vi behöver. För i grunden så handlar det om vilket perspektiv man har på livet här på jorden. Handlar livet om det jordiska eller handlar det om det himmelska? Handlar det om nuet eller handlar det om det som verkligen har ett evighetsvärde? Handlar det om mig själv eller handlar det just om Kristus? Och det är det här som är tanken i det här begreppet redan nu men inte ännu. Det här det kommer in. För vi har smakat det eviga livet. Vi har redan känt uppståndelsekraften. Vi har sett Kristus men inte i fullkomlighet. Och den som har sett och verkligen sett vad det betyder att vara tillsammans med Kristus kommer helt enkelt aldrig att bli nöjd med det jordiska, det som vi har här på jorden. En sån upplevelse, den förvandlar en människa, precis som den en gång förvandlade aposteln Paulus. I den här texten som vi har läst så säger Paulus att han jagar efter att gripa segerpriset och han säger att det är därför att han själv är gripen av Kristus. Och det här gripen av Kristus, det är ett starkt uttryck. Ordet på grekiska, det betyder att göra någonting till sitt eget. Några engelska översättningar säger till exempel lay hold of, alltså ja, erövra någonting, göra det till sitt eget. Och det är alltså den som är gripen av Kristus som söker efter att gripa segerpriset. Det är hans påstående här för sig själv. Och om jag har sagt det en gång så har jag sagt det en miljon gånger. Jag tror att detta är lösningen. Alltså att bli gripen av Kristus. Att bli hans egen. Att bli tillfångatagen av hans skönhet. Av hans storhet. Och av honom som person. Och den sista tiden nu så har det diskuterats en del i kristen media det här med församlingar och förkunnare som man menar ibland pressar sina medlemmar när man talar om helöverlåtelse, att vara hängiven Kristus, att ge sig själv till 100% för Kristus. Och så har det skett en motreaktion mot det här där andra har gått ut och varnat för den här typen av förkunnelse och säger att den är farlig. Dels farlig för att den kanske skapar dåligt samvete hos de som känner att de inte klarar och inte kan. Och dels farlig för att den kan få människor att bli utbrända eller utnyttjade i de här församlingarna då. Och för all del, den här kritiken är säkert befogad. Det finns nog församlingar som utnyttjar människors hängivenhet för Kristus. Och när man på ett omoget sätt hanterar det här så tror jag att det kan vara riskabelt för människor. Men när man läser den här texten, när man läser hela Filipperbrevet, egentligen hela Nya Testamentet eller hela Bibeln, vilken känsla är det man får av den här texten? Är det inte just den här hängivenheten? Är det inte en djup fascination för Kristus? Alltså det är inte ett tvång annat än möjligen kärlekens tvång, utan det är den här fascinationen som kommer från den som har blivit gripen av Kristus. Och vanligtvis kan jag tänka mig att man kanske förbinder en sån här enkelspårig fascination med ungdomlig entusiasm, eller hur? Unga människor som vill vara radikala, annorlunda och revolutionära och som är villiga på ett sätt offra sin bekvämlighet för någonting större. Och det kan man se gång på gång i historien, att det är de unga som vill någonting och som längtar och som vill bryta mönstren för att skapa någonting nytt. Men Paulus säger inte att det här är en fråga om ungdom kontra ålderdom. Det är inte en fråga om, han letar inte efter ungdomens entusiasm i det här. Och det är inte heller en fråga om konservativ eller liberal politik eller filosofi. Utan det är en fråga om kärlek och mer specifikt kärleken till Kristus. För vad är det som händer med en människa som är verkligen gripen av Kristus? Vilka prioriteringar gör man när man är gripen av Kristus? För det är de prioriteringarna som det handlar om. Hur livet är, vridet, hur man vrider sitt liv. Och den som har blivit gripen av Kristus kommer aldrig mer att göra de samma prioriteringarna som det som finns i den här världen. Och jag som säger det här, jag är per idag 43 år gammal. Och även om jag så sent som idag fick ett meddelande från en lite äldre syster som sa att jag är så ung. Och det får jag ta som en komplimang. Men sanningen är nog den att jag inte längre den ungdom som jag en gång var. Och även då jag var ungdom så var jag absolut inte, ska vi säga, den revolutionära typen. Jag bråkar inte, i alla fall inte så mycket, med mina föräldrar. Jag gillar när saker är lugna och det har jag alltid gjort. Jag hoppas att inte det är fel. Så det här handlar inte om att jag bär på någon slags revolutionär passion. Men aposteln Paulus, han säger inte att det här är för ungdomar. Han var själv inte någon ungdom. Utan han säger så här: så bör vi tänka, vi som är mogna. Det är uttrycket han använder i den här versen, i den här texten. Så bör vi tänka, vi som är mogna. För i hans värld så är det så att andlig mogenhet, att vara mogen, det betyder större hängivenhet. Och missförstå mig inte när jag säger det här, för därför att hängivenheten i det här sammanhanget, det betyder inte att kasta sig huvudstupa in i någonting utan att tänka på konsekvenserna eller kostnaderna för det. Det betyder heller inte att man blind ska följa och lyda någon ledare. Och det betyder faktiskt inte ens att man ska göra allt för att bli utbränd för Jesus liksom på något sätt. Utan hängivenheten, det betyder att man ser den korsfäste. Att man ser den uppståndna, att man ser hans sårmärkta händer och hans törnekrona. Att man får se honom så som Johannes beskriver honom i Uppenbarelseboken i sin härlighet. Och sen låter man den synen förändra allt, precis allting. För jag skulle aldrig kunna tro på att någon skulle kunna gå från mötet med Guds härlighet som strålar fram i Jesu Kristi ansikte och så säga att nej, men det där betyder faktiskt ingenting för mig. Det har ingen vikt. Det betyder ingenting, eller det förändrar inte så mycket. Jag tror att då har man inte sett Jesus och då har man inte förstått vad han har gjort. Och om inte Kristus betyder någonting eller betyder allting i ditt liv, att det inte gör någonting nytt med dig, någonting som inkräktar på din bekvämlighet, på din ekonomi, din fritid och ditt familjeliv. Om inte Kristus är med på alla de här områdena och förändrar dem, då förstår jag egentligen ingenting. Om inte folk tittar på dig på samma sätt som den gamla världens folk antagligen tittade på Noa, som byggde sig en båt uppe på land på Guds befallning, då tror jag helt enkelt inte att du har sett Kristus i den härlighet som han verkligen utstrålar. Och det här betyder inte att du ska sluta på jobbet och kasta dig ut ett missionsarbete, men det betyder heller inte att du inte ska göra det. Det betyder inte att du måste sälja allt och ge till de fattiga och leva som en bohem resten av livet. Men det betyder heller inte att det inte är vägen. Och jag vet inte vad som är vägen framåt för dig, om jag ska vara ärlig. Jag kan inte ge något facit svar på vad du ska göra med ditt liv och vad det betyder för dig att vara Jesu lärjung och vara hängiven honom. Men det jag vet, och det jag vill säga till dig, det är att det betyder inte ingenting. Det betyder inte att du ska leva ett helt normalt A4 formulär nummer 1 liv. Och jag hoppas att du och jag i allvar inför Gud ska fråga oss, och i bön och tillbeden till Gud, fråga oss vad det betyder för oss att glömma det som ligger bakom och sträcka oss mot målet. Mm. Och till sist idag så ska vi läsa de tre sista verserna som vi ska gå igenom. 15-17 som säger så här. Så bör vi tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi har nått fram till. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Slutcitat. Och vers 15 här, den kan vara lite svår att förstå det här. Tänker ni annorlunda i något avseende så ska Gud uppenbara också det för er. Men så här, jag ska säga hur jag tror att Paulus tänker här. När han säger, tänker ni annorlunda, så tror jag att han syftar på att det kan vara människor som inte har den här hängivenheten till Jesus som vi har sett på. Som inte sträcker sig mot målet, de som har andra prioriteringar i sina liv. Och jag tror att det som Paulus önskar att förmedla här och som han säger, det är att han vill att de som tänker annorlunda, som inte glömmer det som är bakom, att de också ska få en upplevelse av Gud, att Gud ska uppenbara det här för dem, som det som gör att de blir fångade av Kristus. Och det är verkligen någonting att be om, att vi ska få en vägledning från Gud själv i de här sakerna. Så när han säger, tänker ni annorlunda så ska Gud uppenbara också det för er. Jag tror att det handlar om att han har en bön till dem som blir provocerade eller tänker annorlunda än honom i det här. Jag tror att Gud ska uppenbara det för er. Och sen så säger han att vi ska hålla fast vid det som vi har nått fram till. Och här, just i den här versen, så tycker jag att 1917 års översättning är lite mer utfyllande. För den säger så här: dock så vitt vi redan har hunnit något fram, så låt dem oss vandra vidare på samma väg. Och det sättet att översätta, det knyter lite mer an till det här temat om att sträcka sig mot målet, att vandra vidare på samma väg. Och poängen är att när man strävar efter någonting så är det lätt att man förlorar det man redan har uppnått. Och historiskt sett så har det ofta varit så att en uppväxande generation har haft öga för någonting nytt. De önskar att sträva emot någonting. Men när de gör det så förlorar man ofta de värden som finns i det som var. Vilket i sin tur då gör att pendeln slår åt andra hållet. Nästa gång när nästa generation kommer så har man en motreaktion på motreaktionen, så att säga. Och jag vet inte hur rätt jag har i min analys i det här, men jag tycker att man ser någonting av det här i till exempel i vår tids våg från högerpolitiken som en reaktion på förra generationens vänsterpolitik ibland ungdomar då. Och inom kristendomen så kan det också se ut på det här sättet ibland. En rörelse rör sig bort från det de upplever som stelt och livlöst och skapar någonting nytt som är mer levande och fritt. Men nästa generation, ja, de söker sig bort ifrån det spontana och mot det som är mer tryggt och traditionsrikt, skulle man kunna säga. Och jag tror att på ett sätt så är det säkert naturligt och ingenting konstigt med det. Men i den här vågrörelsen så tror jag att man får se till så man inte förlorar det som är viktigt på riktigt. Att vi inte får en motreaktion mot hängivenheten till Kristus. Och om vi har erövrat någonting som är sant och värt att kämpa för, så låt oss hålla fast vid det. Och till sist i den här texten så säger Paulus att man ska ta honom som föredöme och också se på dem som lever efter den samma förebilden. Och det här är en intressant företeelse i Bibeln, därför att många gånger så talar Paulus om just det där att man ska göra som honom. Bli mina efterföljare som jag har blivit Kristi efterföljare. Och han menar ju inte att man ska bli hans lärjungar, att man ska liksom bli någon slags paulikaner som tjänar honom. Tanken är att man ska se på sättet som han tjänar Kristus och så tjäna Kristus på samma sätt. Och det är naturligtvis väldigt frimodigt, får man lov att säga. En frimodighet som jag absolut inte tror att jag skulle kunna säga att ja, men gör som jag gör. Tjäna Kristus som jag tjänar Kristus. Men det är samtidigt någonting som den som förkunnar ordet och den som leder människor till Gud måste tänka på. Att man är en förebild. Vägen jag går på för mig närmare Kristus, säger Paulus. Och det vill jag också att ni ska uppleva. Så han har sett någonting, han har upplevt någonting. Och det här har fått honom att tänka, det här vill jag att de också ska få. Och det är därför som jag med stor frimodighet läser här i Filipperbrevet om just Paulus kamp och hans längtan, hans kärlek till Kristus. Och så kan vi säga, det här som han hade, det behöver vi också få tag på. Så det är inte bara hans personliga rapport om hur han upplevde saker och ting, utan det är någonting verkligt som vi behöver. Och det här, det var allt jag hann med idag. Jag hoppas att det har varit till hjälp och välsignelse för dig. Och innan vi tar några avannonseringar och lyssnar på en sång, så ska vi läsa den här texten en gång till. Och så hoppas jag att du vill följa med i nästa program också. Gud välsigne dig. Filipperbrevet 3, 12-17, där det står: inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himmelen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi har nått fram till. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Amen. Vi ska avsluta den här podcast-episoden med att lyssna på sången Varför bygger du Noah en båt av Kristina Imsen. Eller med Kristina Imsen, inte hon som har skrivit den, men hon som sjunger. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet är också sänds i Närradio Stockholm Örebro. Var gärna med och sprid de här programmen vidare också. Och vill du komma i kontakt med Maranata, så gör du det enklast via e-post. info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
Varför bygger du Noah en båt? Som en galning du bär dig ju åt. Bygga båt upp på land, långt från närmaste ström. Ingen enda av oss det förstår. Se, Herren har talat och sagt att han snart ämnar visa sin makt. Ingen bättrat sig vill eller ens lyssna till, och nu måste vi alla förgås. Tiden ilar och Noah har brått att fullborda det uppdrag han får. Tiden man ler och på byggnaden ser, stackars Noah har missat sitt förstånd. Han har sagt att en dom förestår nu i över 100 år. Allting är ju sig likt, landet fördigt och rikt, allesammans av oss mår ju bra. Då börjar stormvinden gny ut i väster vid mörknande sky. Nu ses Noah gå in ut i byggnaden sin. Jehova sluter dörren själv till. dock skämtar och ler liksom förr. Och man rycker i gudsmannens dörr. Noa, kom till oss ut, detta regn tar nog slut. Ingen segeltur får du ännu. Himlens fönster dock öppnas allt mer. Regnet strömmar detta det sätt var på alla vi måste förgås. Svaret kommer från allmaktens Gud. Jag har sänt eder Noa med bud, men i viljen ej då gamle Noa förstå. Och nu har ni ert synda måttfull. Arken seglar så mäktig och trygg upp på vredgade vågornas rygg. Den som bor där ute trygg och säker kan bli tills den stannar på Araras berg. Men en ark utav helt annat slag, Herren Jesus är spyka idag. Tvivlar du eller tror på dig själv, det beror om i djupet du hamnar en dag. Än är dörren till arken ej stängd för den larmande tanklösa. Men en dag blir för sent, fast du det är.